Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör om ekonomi i samarbete med Savelend. Eller hur, Mattias?
Ja, vi gör ju det.
Savelend som är en investeringsform där du kan spara pengar i att låna ut pengar. Så att säga, den räntan man betalar när man lånar pengar betalar man liksom till dig istället för till banken.
Men är det så om du då går och stoppar in pengar? Det är inte som att du stoppar dem i en liten burk och så tar de ut dem i burken och sen så... Hur funkar det liksom?
Är det en techfråga här?
Nej. Ja, jag bara tänker på, för man går till banken och så går man och lägger pengar. Då gick man ju förr med bankboken och sen gav man banken pengar, fysiska pengar. Ja. Sen lånade ju banken ut de pengarna till andra.
Så fick jag så här 1% ränta och så lånade de ut den för 7% ränta och så levde de på de 6% däremellan banken.
Och hur, det är lite samma sak fast vi har tagit bort banken.
Ja, så kan man ju säga.
Ja, för de lånar ju ut de här pengarna i sin tur, eller hur?
Ja, fast här har jag ju en åsikt också om vem som lånar ut till. Alltså så här, jag väljer ju vad jag lånar ut till. Jag sätter in på banken och har ingen aning. Plus att banken lånar ut samma pengar flera gånger. Fractional banking. Men det är ett annat avsnitt, tänker jag.
Ja, just det. Men man kan också gå in och titta då på savelend.se. Sparland.
Ja. Det är inte sparlån.
Sparlån, det är inte ett sparland.
Nej, det är inte som Disneyland.
Savelend.se. Så ett stort tack till Savelend.
Ja, tack så mycket.
Och har ni frågor kring Savelend och Savelends verksamhet så går det jättebra att skicka dem till oss. charlieochmattias@gmail.com.
Du, nu måste vi adressera det faktumet att din frisyr är som Johannes Brost i Jönssonligan. Du har en sån här riktig evil henchman frisyr. Som att du skulle bära kniv och skinnjacka och vara med i en Beck-film.
Nej, men tycker du det? Ser jag så otäckligt?
Nej, inte du ser inte otäckligt, men din frilla är så här Beck-films skurkfrilla. Ja, kort skinnjacka.
Jag kallar det för coronafrissa. Därför sanningen är den att jag har inte varit och klippt mig sedan i februari.
Men vi är ju bara 100 meter ifrån din
frisör. Vet inte om han, jag är försiktig. Du märker ju väl nu som vi sitter här. Jag vill hålla lite avstånd, jag vill inte vara nära honom. Och jag var och pratade med honom häromdagen. Och då sa han så att han
du har varit... Du ropade från andra sidan gatan.
Det stämmer. Och då frågade jag så här, har du haft corona, Eli, som han heter? Ja. Och då sa han, jag har varit och gjort ett test. Så ring mig om några dagar så ska jag berätta om jag har antikroppar. Och då kommer jag nog gå. Samtidigt så säger min fru, alltså nu är ju så här att håret är ju så här onödigt långt tillbaka. Jag vill inte se ut som en sån här... stekslick frisyr.
Ja, men du ser inte stek ut. Du ser mer kriminell ut.
Okej. Okay. Men det som är, säger hon då, att nej, det är inte alla som har så mycket hår som jag har. Nej. När man är i min ålder. Då tycker hon så här, fan, du har ju hår. Ja. Du kanske för en gångs skull bara ska låta göra någon cool frissa av det här.
En man bun.
Ja, jag vet inte vad, du kan kalla det vad du vill.
Ja, men sen man sätter upp det i bak som en samurajbulle i bak.
Nej, jag har svårt för tofsar. Men jag kanske kan klippa av det bak, men jag kanske fortfarande kan behålla det här fram.
Ja, jag har ju jättelångt som du ser.
Nu har vi redan gjort en podd med en
frisörpodden. Som varit bra, tyckte jag.
Ja, men vi behöver inte gå dit igen.
Vi går inte dit igen. Nej. Men vi bara konstaterar att det är som det är. Ja. Om du lyssnar på det här och har haft corona och är frisör så kan du mejla till charlieochmattias@gmail.
Ni kan ju också gå in på Instagram och titta på min kotlettficka eller men bam eller vad du sa att det heter. Ja, jag är med. Men vi har ju en tredje långhårig gäst som är favorit i repris.
Eller hur?
Som vi hade avsnitt nummer 94.
Som alla minns, avsnitt 94.
Ja, från 2018 på hösten.
Ja, det kommer ni väl ihåg. Det behöver vi knappast ens introducera.
Nej. Så att jag tycker vi bara säger varmt välkommen till Tjocka Åhrman! Tjocka, hur är läget?
Det är bra.
Hur är det med håret?
Håret är långhårigt här med och blev toppad av min man hemma igår. Det är inte dåligt.
Ja, du ser, du kände också att det var... Du också coronafrissa.
Ja, coronafrissan börjar ju hinna ikapp oss alla här efter ett halvår.
Men det ser ju väldigt fint ut så att din man måste vara en talangfull på klippa.
Absolut.
Hade du sagt att du kom direkt från salongen hade jag köpt det direkt.
Underbart, alltså, ska hälsa.
Men gjorde du det fint för att du skulle till oss och podda? Eller var det för något annat? Eller?
Jag skulle på pressfotograferingen när jag kom hit. Så att, då kände jag att det där lilla rufset där nere behöver komma bort.
Men varför skulle du på press? Du måste ju berätta.
Det är som att vi är på väg mot någonting.
Ska vi inte liksom berätta hemligheten? Varför skulle du på pressfotografering egentligen? Är det någonting som händer snart?
Ja, det som händer snart är ju egentligen att jag har jobbat inom finansbranschen i många år. Och senaste året egentligen på pensionsbolaget SPP var på. Jag har fortsatt med det jag har gjort tidigare, folkbildning och mycket det här som vi gör och ni gör. Och kommer så småningom nu här få axla den här rollen som deras privatekonom och sparekonom.
Wow, vad kul, grattis.
Ja, tack.
Coolt. Känner du dig komfortabel med det jobbet? Är det som att du vaknar upp på nätterna kallsvett och tänker, herregud, hur ska detta gå? Eller känner du bara, äntligen, äntligen, äntligen?
Nej, men jag känner äntligen. Jag har ju gjort det här i några år själv. Så att få ett större bolag och att få göra det med de värderingar och liksom det tänk och hållbarhetstänk som främst de har känns ju otroligt kul. Och det är liksom framåt och det är framåtblickande.
Men då får vi försöka, jag tänker att vi kan ta det ett senare avsnitt, men det känns ju som att är det någon man skulle kunna prata pension på ett kul sätt med då tänker jag, om du är insatt så kanske det är faktiskt att vi ska ta och hitta något sånt. Liksom, det är ju på ett tufft ämne, men det kanske är det vi ska göra vid en kommande podd.
Absolut, finns ingenting roligare än pensioner, och pensioner har ju vi alla och det berör oss, så det ska vi ta tag i.
Och vad härligt att du kan säga det med så stor entusiasm. Jag hör att du är rätt person för att göra det. Men det får vi ta lite senare, tänker jag.
Ja, kul. För idag ska vi prata om beteendeekonomi. Vi skulle börja lite, tänkte vi, från begreppet nudging. Som man ju har hört, i alla fall jag. Och jag tror att du också, liksom, så här, vad menar man med det? Och hur ser det ut? Positiv nudging, negativ nudging? Liksom så här. Ska vi börja från början? Hur definierar man...
Beteendeekonomi ska vi börja med när vi ska prata om nudging, för liksom en tvärämne inom beteendeekonomi. Och beteendeekonomi handlar ju i stort sett om att tidigare när till exempel jag studerade och liksom inom ekonomin så har man helt enkelt utgått ifrån att vi människor är på ett visst sätt. Vi är rationella, vi är nyttomaximerande, vi är egoistiska och vi, så länge vi får tillgängligt liksom rätt information, är kapabla av att ta de rätta, korrekta, mest nyttomaximerande besluten. Det som egentligen beteendeekonomi är, det är liksom en kombination av psykologin, beteendevetenskap och egentligen det som kommer att förändra det som vi ekonomer tidigare har trott på. Vilket innebär att vi är inte så rationella som vi tror. Vi faller för nuet. Vi pratar pensionssparande, det är därför det blir lite svårt att tänka så långt framåt till exempel. Trots vetskapen om att pensioner är viktigt och att vi behöver tänka på framtida jaget. Och många andra faktorer som gör att istället för att vara de här rationella, kloka individerna som vi behöver vara för vårt egna bästa, så är vi inte det. Med den vetskapen så kan man ju också använda det inom olika sammanhang och applicera det på det som vi egentligen vill göra men inte lyckas med hela vägen själva. Som att till exempel vi vill äta mer nyttigt, vi vill träna mer. De flesta av oss som sagt vill ta hand om sin pension och tänka mer långsiktigt. Och sen faller ju vi någonstans på vägen, oavsett om det är en sån enkel sak som att äta nyttigare lunch eller pensionsspara. Det som nudging använder sig av handlar ju i stora drag om att om vi vet att vi faller för de här sakerna och liksom inom beteendeekonomi, om vi känner till vår irrationalitet, vår brist på självdisciplin och så vidare, kan man applicera då delar av hur man strukturerar vår omgivning, hur man framställer information, hur man designar liksom våra, hur man hjälper till att designa våra beteenden så att vi gör mer av de här kloka, intressanta, intelligenta valen som vi vill som individer.
Så kan man säga att nudging är en typ av liksom vardagsmanipulation som vi alla utsätts för 100 gånger om dagen, och om det är till gott eller till ont beror lite på vad vi vill uppnå, men det som gör att man betalar mer för samma vara för att det är det här varumärket, det är en typ av långsam nudging, hjärntvätt som får mig att liksom få för mig att ja, men det är bättre att köpa i den här butiken, precis som att man kan få människor att börja träna genom att man låter, snarare än att bara visa tabeller på hur många kalorier man bränner, kanske associera någon kändis som man vill vara mer som, att är det vi pratar om här, att man liksom istället för att bara tänka om folk hade informationen så skulle de göra rätt, så tänker man att vi kanske måste vara på gott och ont lite lurigare i hur vi liksom får människor att förändra sitt sätt att tänka. Är det där vi är?
Ja, men det är ändå lite lurigare, för att det är ju ändå de här bristerna i oss och de här tankefällorna och de här biasen som vi har som man använder fast åt andra hållet, för som fadern liksom till nudging pratar om, nudge for good. Tanken är faktiskt en nudge, en liten puff, en liten knuff åt rätt riktning. Mm. Och mycket handlar ju om egentligen våra sociala preferenser och normer, så att det ska ju vara sånt som vi vill göra, annars funkar liksom inte en nudge. Om jag, det spelar liksom ingen roll, ett bra exempel på nudging väldigt enkelt då är hur man till exempel placerar det vegetariska alternativet högt upp på menyn. Och det är klart att om du inte tror på att det är nyttigt att äta vegetariskt, då spelar det ingen roll att man placerar den högst upp på menyn. Då kommer du ändå välja att äta kött om du tror att det är det som är nyttigt. Så det handlar ju också mycket av de här liksom, det som vi vill och de där viljan finns hos oss själva. Men grunden inom nudging och beteendeekonomi handlar ju till stor del om en nudge for good. Sen är det precis som du säger, mycket av de här delarna kan man ju också applicera inom marknadsföring, vilket man har gjort. Det är klart att om man känner till exempel att vi har det som kallas för mentala ankare, där vi liksom till exempel knyter an till en viss pris eller produkt eller vad det nu kan vara. Och sen allt som ställs i jämförelse till det, att liksom man går tillbaka hela tiden till utgångspriset eller utgångsprodukten och jämför där. Orelevant, men det är där liksom vi har den här ankaren.
Så man säger så att den här kostar 500 kronor men den har kostat 2000.
Precis.
Då tänker man inte 500 är mycket pengar, man tänker så här, oj oj oj, det är ju rena rånet här, jag betalar bara en bråkdel av vad det egentligen är värt.
Eller tvärtom, man gör ett kap eller man har ett trevars alternativ där vi helt plötsligt går på mittenalternativet för att det är enklast. Mm. Och skulle man byta ut det här mittenalternativet och egentligen förflytta det två steg så att det blir första alternativet, så väljer vi fortfarande mittenalternativet. Fullständigt irrationellt. Sen kan man ju tycka, men det kanske inte är så noga när jag väljer vad jag köper mitt kaffe, för att det handlar om några kronor. Men när vi gör samma typ av återkommande beteenden, säg till exempel när vi väljer våra fonder. Jag har ju jobbat med liksom placeringar i många år, och till exempel då det här med att majoriteten av oss när vi sitter, oavsett om vi sitter i en app och väljer risknivå eller sitter hos en bank, så väljer vi mellan låg, medel och hög risk. Vad händer om vi majoriteten av tiden väljer ett mellanalternativ när saker framställs på ett visst sätt, alltså i tre steg? Det är klart att man hela tiden då skulle välja mellanalternativet innebär att man blir en medelrisk utan att kanske ha tänkt till, för att det blir enkla vägen ut.
Mm.
Och det är det som egentligen nudging använder sig av. Vi är gärna när alltså vi tar de enkla vägarna ut, och desto mer komplext det blir och desto mer informationen blir svår, desto mer liksom dummare blir vi. Då blir det liksom ännu, då försöker vi själva och hjärnan försöker ännu mer förenkla informationen, och då blir det att vi tar de här enkla snabba vägarna ut, vilket blir vi väljer mellanalternativet. Eller som du nämnde där, vi är inte rationella. Vi tänker inte på, okej, att de säger att den här tvn kom på annons för 2000 kronor. Jag går in i affären och får en tv presenterad för 5000 respektive 9000. Jag ville den för 5000, gå hem och är supernöjd. Däremot så åkte jag egentligen dit för att köpa en tv för 2000. Där var min budget. Men just hur man framställer och formar saker och ting. Vi gillar att vara enkla, gärna spara energi på det. Och majoriteten av de besluten vi tar på en dag är de här snabba, automatiska besluten.
Men hur, på vilket sätt tänker jag då, är nudging, alltså hur i mer konkreta fall? Du pratar om att liksom vegetarisk kost skulle kunna liksom ligga högre upp på menyn. Har du några andra konkreta exempel där företag använder sig av det här sättet liksom?
Mycket inom nudging blir ju också det här visuella, till exempel markeringen på, där du kan välja mellan rulltrappan eller om du tar den vanliga trappan kan man markera enkelt på marken. Man vet att sådana enkla saker i hur man, nudging handlar ju också om att inte ta bort valalternativ. Det är ju egentligen det som är liksom det häftiga i det. Att man använder våra tillkortakommanden och kännedomen om de faktorerna. Och utifrån visuella saker eller hur man designar vår omgivning eller hur man framställer information eller utformar till exempel blanketter och liksom
standard. Och vilka företag gör det här då? Kan vi ta några liksom?
Alltså nudging används inom till exempel Google använder sig om nudging. Jag vet att stora som Obama hade en hel nudging-grupp där man använder sig av detta. Nudging används också till stora drag för att till exempel få oss att konsumera mer grön el till exempel. Hur gör man det? Jo, man har förkryssade alternativ. Det har man också märkt. Att i och med att vi är lite lata, i och med att vi tycker att det är svårt att ta beslut, så blir det så att får man en liten puff, en liten enklare väg ut, vilket är till exempel förkryssade alternativ i blanketter, så tar majoriteten av oss den vägen. Och det här är ju en bra grej. Du ökar något din kostnad, men du konsumerar grön el, vilket är bra för miljön och vilket på sikt är bra för dig. Men man kan ju precis på samma sätt då som till exempel när vi handlar på nätet, och där jag egentligen har varit ute några gånger och debatterat kring det här, har delbetalning som en defaultalternativ. Det finns en enorm kraft i förvalda defaultalternativ. Och det kan man ju använda som sagt antingen till att driva oss till exempel mot att delbetala våra köp. För det är redan förkryssat när vi lämnar vår varukorg och liksom ska klicka hem varor. Eller i det här fallet för att vi ska till exempel välja grön el. Majoriteten kanske inte hade tänkt till, men i det här fallet så är det någon annan som har tänkt, vi gillar också att göra som alla andra.
Men alltså vi gillar ju, nudging for good, är ju, det är som du säger, det borde ju bara vara där det handlar om. Men det måste väl vara väldigt många företagare som använder sig för att lura upp oss på läktaren.
Ja, men nudging for bad är ju ett sånt exempel som du säger här. Ja. Att massa webbshoppar har haft tjänat pengar på att folk tar saker på avbetalning och därmed liksom presenterat det alternativet. Och det vet jag ju till och med att det har kommit uppsträckningar från Vindelsidan och sagt, så får man inte göra. Man får inte ha ett alternativ som framställs i mer lockande dagar.
Nej, och det är ju väldigt tydligt, och till och med så är det så tydligt som till exempel YouTubers och annat som måste lägga in och tala om att det här är tydligt att det här är ett annonssamarbete, som man inte ska liksom glida in och tro att kanske inte riktigt samma sak, men ändå på spåret. Men då menar jag bara, hur ska vi som konsumenter då, för visst det är bra nudging när det är good nudging, men när jag hör nudging så finns det ändå, det är någonting i mitt skeptiska jag som ändå känner så här, jag är nog lite lurad här nu. Eller alltså, hur kan jag bli blåst av samma fenomen?
Jag har några tips på hur man undviker att bli lurad av negativ nudging först då.
Liksom. Nej, men just det här när vi pratar om det, alltså medvetenheten i att vi faktiskt inte är så rationella och inte alltid kan särskilja liksom, och också det här med, så fort det blir siffror, statistik och så vidare, så vet vi att man faller enklare på den lätta vägen ut eller liksom luras in i saker och ting. Så att det är klart att när du sitter någonstans och där det handlar om försäljning, när du är inne på app där det finns tillvalsalternativ redan i kryssare. Det är klart, du går in i en app, du tror du köper någonting för 99 kronor och sen helt plötsligt så finns det massa alternativ som är knutna till detta i kryssade som gör att du faller dit. Och det slutar du inte med efter en månad eller två, utan där är också en sån här återkommande bias som vi har. Vi gillar att antingen så gör vi som vi alltid har gjort eller så gör vi ingenting. Därav att till exempel, om man nu också designar vår omgivning eller en hemsida där man anpassar erbjudanden till våra, och nu befinner vi oss mycket på nätet, man kan läsa och analysera av hur vi beter oss, vad vi gör, och rikta ännu mer erbjudanden eller det här dåliga liksom nudgen som du frågade efter, så att det ännu mer är anpassat, så att det ännu mer liksom driver oss till att falla dit. Det är klart att har vi med oss den medvetenheten, så kanske vi lättare också tänker till ett steg nästa gång vi väljer att ha någonting. Eller faktiskt gå hem och fundera kring, okej, varför väljer jag precis på samma sätt utan att utvärdera längs med vägen? Jo, det har faktiskt att göra att det finns psykologiska faktorer hos oss som gör att vi gång på gång väljer samma sak. Och vi tar inte tag i saker och ting, utan vi skjuter hellre upp det. Eller så väljer vi som vi alltid har gjort. Och vet vi att andra gör likadant, så gör vi gärna som alla andra för att vi är sociala varelser. Och det kan vi se både i hur man till exempel, ni vet när vi ska boka ett hotellrum eller resa. Då är det ofta så här blinkers där det står hur många andra som är inne och kollar på samma resa. Man visar också på alla liksom egentligen kortsiktiga erbjudanden, alla exklusiva erbjudanden. Det triggar igång saker och ting hos oss, och det är ju ett sätt egentligen att knuffa oss till en, att agera snabbare.
Ja, men det är lite så jag menar. För det första så var det lite kul när Charlie och jag sågs här precis innan du kom, så sågs vi, och Charlie tog upp sin lur och du skulle boka någon tågresa. och skriker, vad fan, de här jävla cookiesarna. Jag kan inte ens gå in på en sida utan att det kommer upp cookies hela tiden. Som du ska acceptera.
Nej, det har ju hänt någonting den senaste veckan. För, som gör att varenda sajt man går in på i hela världen nu helt plötsligt poppar upp ett formulär om, och inte bara att jag behöver acceptera cookies, jag ska välja mellan 16 olika alternativ om jag tycker det är bra, om jag vill ha sånt, om de ska följa det. Så jag ville bara kolla när bussen går, nu missar jag ju bussen för att jag ska stå här och liksom göra någon sån här marknadsanpassning. Men det är väl någon ny lag som har kommit eller något antar som gör att de måste uppgradera det där. Men,
jo, men, sen tycker
men hur många år kan man läsa då innan man bara trycker sig vidare?
Ja, men sen är det ju helt uppenbart att webbläsaren, när jag söker på... Vi var iväg här för några veckor sedan bara, familjen och jag, vi skulle ta en runda och min fru hade pratat om att vi skulle åka till Skultuna mässingsbruk.
Mm.
Och jag hade liksom glömt Skultuna mässingsbruk. Jag gjorde deras hemsida för 25 år sedan typ. Sen har jag tänkt på dem. Och sen så går jag in och så googlar jag i min webbläsare Skultuna mässingsbruk. Dagen efter så får jag ju upp annonser i Instagram. Så det är ju helt uppenbart att Google samarbetar där. Det är ju liksom, det var ingen så här, det bara är så. Och det där är ju nudging för mig. Fast det är bara, för mig är det bara bad nudging. Mm. Alltså jag fattar inte det bra jag är det här. Men, kan inte du berätta det?
Nej men good nudging. Och, nej, men jag måste bara säga också, det är ju precis som du beskriver och det var det jag menade. Men vi lämnar liksom en liten fotavtryck och beteendeavtryck som kan användas. Och det gör man ju i stora drag. Och det är klart att när jag föreläst om nudging så pratar om hur man kan till exempel använda det inom försäljning. Och hur man kan liksom applicera det då på, mot sälj. Och mycket av... När vi pratar både liksom börsen och när vi pratar egentligen oss som individer i konsumtion och liksom allt det här. Och som jag pratar om när det liksom blingar där det står så här notice, notice, det är 10 andra eller det finns bara 3 liknande rum kvar av det här alternativet du tittar på. Det är klart det handlar också om förlustaversionen i oss. Vi gillar inte känslan av att förlora någonting och även om vi inte ens har påbörjat det här köpet så finns det ju inte någonting mentalt där som gör att vi vill inte gå miste om den här chansen och vi vill inte att någon annan ska få det om vi inte kan få det själva. Och det är klart att det är ju enormt starkt inom marknadsföring att man använder sig av det här med att trigga igång dem eller FOMO-känslan där vi vill inte gå miste om saker och ting.
Men när jag går in på restaurang och så ser jag så här, så frågar de alltid sen när man ätit så frågar jag, vill ni ha dessert? Och säger man så här, nej det vill jag inte. Ni kan titta på menyn i alla fall. Det är ju liksom bara, för man förstår ju det. Det är nudging. Får man ju läsa menyn, då är ju chansen stor att jag kommer beställa någonting. Och hade det då stått så här, hur många joggingrunder varje efterrätt är, då är det klart att då hade det påverkat mitt beslut. Att tänka så här, det är fan inte värt det. Eller om jag, när jag ska köpa ett par nya skor, om det står så här, hade du tagit de här 1200 kronorna och lagt i pensionen så hade du haft råd med ett par skor i veckan när du går i pension. Mer, liksom så här, med den typen av matematik har vi ju inte. Så hur får man in den nudgingen i sitt liv så att man kan fatta något typ av rimliga beslut?
Nej men precis, och det är egentligen den typen av matematik vi behöver få i oss med. Det är därför jag säger att vi kan absolut göra pensionssparandet mer intressant. Vi kan absolut göra sparandet mer intressant. För allting handlar om att räkna lite grann baklänges. Jag hade i min första bok pratade vi om latematik. Där jag visade på hur många av dina latten här nu i veckan. Ett antal månader på ett år och sen säger med en 8% eller 6% i avkastning på börsen på 5 år är egentligen inte den här drömresan du alltid har pratat om, eller handpenningen till en bostadsrätt. Det är klart att idag kommer det ju, alltså hela finans- och bankvärlden kommer ju ta fram app. Och det är redan framtaget sådana faktorer som påverkar och som kommer att stötta oss i detta, som ser att du gör en transaktion på ditt transaktionskonto som kommer påpeka exakt de här faktorerna. Man provade också någonting som kallas för Save Tomorrow, alltså pensionssparandet. Man pratade med anställda på ett bolag där man frågade dem, hur ställer du till ett sparande, pensionssparande idag? Inte lika procentuellt många som var intresserade. Helt plötsligt när man började prata om ett pensionssparande på kommande löneökning, då helt plötsligt hoppade fler på. Men det är också för att nu värderar ju vi så extremt högt. Det är det som ligger oss närmast. Så till och med pengar som kommer ska har vi lättare att avstå redan idag.
Så man skulle kunna göra en deal och säga så här, SPP vill att jag vill pensionsspara från och med nu alla mina lönehöjningar. Jag kan leva på det jag har. Det verkar funka för vår familj. Jag vill att du ökar mitt sparande med exakt lika mycket som lönehöjningen blir. Liksom. Bara dra det så slipper jag se det. Nej, i teorin skulle man kunna göra en sån grej.
I teorin så skulle man ju kunna be sin arbetsgivare eller diskutera sin arbetsgivare om man vill ha den typen av upplägg. Och det vet man att majoriteten av de som också svarade så valde det alternativet och stannade kvar i det alternativet. Och det är lite egentligen samma det här med att man säger att men låt ha ett månadssparande där kapitalet dras direkt när pengarna kommer in på kontot, för då ser inte du kapitalet. Men mycket handlar ju som sagt också om att räkna baklänges. Okej, om jag vill ha de här pengarna, det här beloppet, hur mycket kostar inte mitt gymkort mig varje månad? Eller vad kostar det inte mig varje träning? Jag tränade en gång, jag betalar 500 kronor i månaden. Jag vill träna en gång eller max två gånger i månaden. Är det värt 250 kronor eller vad det nu kan vara? Så att mycket handlar ju om att vi själva genom att vi pratar på det här sättet lär oss tänka till ett steg längre.
Jag tycker det är jätteintressant därför att jag hade ett exempel så sent som i helgen. Jag konstaterar nämligen, en av de sakerna som jag är engagerad i, det är min egen hälsa, och det är en av de sakerna jag gör är att jag springer mycket, som den som har lyssnat på den vet. Jag springer jättemycket, och sen så från typ midsommar så har det liksom minskat. När jag tittar efter i så här Runkeeper, det har inte blivit lika många mil. Jag hade något mål på vad jag skulle vara färdig med till Lidingö-loppet. Det har jag inte blivit. Och då sitter jag där och i stugan i helgen och tänker så här, men gud, är det för att jag är för lat? Har jag blivit omotiverad? Handlar det om att jag är redan så nära målet så jag är inte inspirerad längre? Det handlar nästan lite i någon sån här deppig kris kring liksom varför jag inte sköter mig längre. Och så plötsligt kommer jag på det. Jag kommer på vad det är för någonting. Och det är så korkat att jag av alla människor inte kommer på det från början. För det är egentligen min käpphäst nummer ett. Det enda skillnaden från midsommar framåt är att då stod det inte längre i min kalender. För jag hade bokat in hela vägen fram till midsommar. Springa här. Och den som har lyssnat på det vet att jag är ju slavisk, följer min kalender. Det enda som har hänt är bara att när jag är i lugn och ro, inte längre planerade när det skulle hända, så vart det inte lika spontant att det hände. Det hände ju inte bara tre gånger i veckan att jag tänkte så här, nej, nu drar jag på mig löpskorna. Det är ju för att det står där. Idag ska du springa liksom klockan 14. Ja, men då gör jag ju det.
Det är en bra nudging då, att använda kalendern.
Ja, precis. Och det är så jävla korkat att inte ens jag har kommit på det, utan jag sitter och tror att det är att jag är en dålig människa. När det bara handlar om att jag inte tagit 10 minuter att lägga in det i kalendern. Och så är det så här, ja, men det, hon är så duktig, hon kan spara pengar, jag är ingen duktig på det. Det handlar inte om att jag är duktig. Det handlar bara så, har jag lagt in en autogiro på de där 15% på lönen? Eller har jag sagt liksom 10 minuter på pensionen, så är det ju på plats. Har jag bestämt mig för att vi inte köper hem choklad? Det är omöjligt att käka choklad om man inte köpt hem det. Det är liksom, det är ju nudging bara. Men vi underskattar det och tror att det handlar om att vi måste bli så duktiga, att vi ska skärpa oss, att vi ska bli mer rationella. Istället för att bara behandla sig själv lite mer som ett barn och bara göra det. Gör det enkelt för dig. Gör matlådor en gång i veckan.
Liksom. Nej, men, och det här är ju precis det jag vill. Och det är därför jag försöker liksom inte prata i för komplexa termer. Inte egentligen lyfta liksom back to basic. Det är det vi behöver prata om. Ekonomi och pengar, det berör oss alla. Om inte vi visste det innan så vet vi det nu under coronakrisen. Och att det, liksom, jag upplever att fler och fler har blivit medvetna om hur sårbar ens ekonomi är. Om man faktiskt inte har liksom tänkt till och planerat. Och mycket handlar ju om, precis det du pratar om, beteenden, återkommande gång på gång, små förändringar. Om det är att ha autogiro eller i ditt fall lägga in löpningen i kalendern. Eller om det är faktiskt att bara bortse från att, men för många är det också så här, siffror är ingenting för mig. Det är klart att siffror är någonting för dig. Du får en lön eller någon form av annan inkomst, du har utgifter, du har en pension. Alla som har jobbat eller varit föräldraled under den tiden tjänar faktiskt in en pension. Din arbetsgivare betalar en avtalspension och så vidare. Och du behöver ingen större komplexitet i saker och ting förutom beteende, vanor, psykologin och egentligen det beslutstagandet. Och att vi tar så få, vi pratar ju mycket så här på börsen att vi ska begränsa våra förluster. Och låt oss prata till vardags om att vi begränsar våra dåliga irrationella beslut så mycket vi bara möjligen kan. Att vi kommer att falla dit för den här snabba belöningen och shoppa något när vi passerar en butik. Det kommer vi alla göra, men låt oss minska ner dem så många gånger vi kan. Eller som i det här fallet, om du lägger vad vet jag, 3 timmar på att sitta och titta på tv eller på någon serie. Ja, men låt mig ta 10 minuter och faktiskt sätta mig in i hur pensionssystemet är uppbyggt. Eller vad jag ska spara i till mina barn. Så att det är mycket sådana saker. Sen tror jag att på sikt, som du nämnde här, får vi en liten push, en liten notice, en liten påminnelse, en liten någonting som plippar upp sen via banken som säger att du hade en budget på mat på si och så mycket. Nu har du 200 kvar innan du går över den gränsen, och det stöttar och hjälper en till att man inte sätter sig på en middag med vännerna kanske 2 helger till, utan man vet att nu har jag en helg till kvar, så får man ju stöd i detta. Så att det liksom handlar mycket om minsta motståndets lag. Vi är lata och vi har brist på självdisciplin. Och allt runt omkring som underlättar det är bara bra.
Men om man ska sammanfatta det då kan man säga att vad jag tolkar din tes här är, istället för att försöka bli bättre, acceptera att vi är lite halvdåliga och lägg in ett par sådana här nudging-funktioner i ditt liv, och så kommer du få minst mycket lika bra resultat som du får av att gå omkring och tänka att du ska skärpa dig i massa områden.
Absolut, och jag tar ju precis som du, löpningen är ett perfekt exempel. Jag älskar ju löpningen också, och det är klart att om jag vet att löpningen kommer inte vara lika rolig varje dag i veckan, precis som du säger där, att gå upp 5:30 varje morgon och springa, om jag inte har ställt fram mina skor, om jag inte har satt klockan utan hoppas på att jag ska vakna, liksom om jag har massa hinder längre med vägen, det är klart att risken att jag inte kommer ut ökar. Men om jag har förberett mig, ställt fram mina skor, ställt fram vad det nu är, den här halvflaska vattnet jag vill ha med mig eller vad det nu är, likadant med träningskläderna, det är klart att har jag inte massa motstånd längs med vägen och hinder, det är klart att det ökar chansen till att komma ut.
Jag tycker det är intressant, och det här hoppas jag att vi kan få se statistik på, hur många människor var som hade ett fungerande månadssparande på börsen, och sen när corona satte igång så slutade man med det, bara för att man läste tidningsrubriker om att nu rasar det och det är så dåliga siffror och det går inte, som alltså slutade handla när det varit rea, och sen har det varit värsta racet på börsen sedan dess.
Absolut.
Och man har liksom haft rekordtider, men många svenska småsparare var återigen ännu en gång inte med på den uppgången, därför att man hade stängt av och sen satte man inte på, för joggingskorna stod inte fram och tillgängligt, och man var upptagen med att titta på presskonferenser med Tegnell om hur många som hade dött, istället för att förstå att jag förlorar 10 000-tals, 100 000-tals på pensionsnivån, kanske miljoner på att jag bara slutade med den sparplanen som redan låg och funkade. Liksom.
Absolut, och det märker jag jättemycket som har både jobbat med sparande innan och nu med pensioner. Det är klart att man vet ju att det kommer att komma samtal. Nu som sagt jobbar ju jag jättemycket med avtalspensioner, så att det är bolagen i sig. Men om man tittar på individnivå, det är klart att precis det du beskriver, det är liksom hela flockbeteendet också. Vi drivs ju på av rubriker, vi påverkas av andra i vår omgivning, vad de gör, både på gott och ont. För där är det också så här, när vi pratar om, jag ska bara knyta tillbaka till nudging, så är det också så här att hur andra gör påverkar oss jättemycket, och vi gör många gånger som andra, för vi tänker att antingen gör jag rätt och om jag gör som alla andra, och om nu det här var fel så var jag inte ensam att göra fel. Och så blir det ju med de här rubrikerna och liksom när man tar hem långsiktiga pengar när marknaden faller, precis som det gjorde nu i samband med corona, och sen så går man in och börjar köpa igen då när det börjar komma rubriker om att oj, det kanske inte var, ja men återhämtningen var snabbare eller till viss del bättre än vad man trodde, och gå miste om hela den uppgången. Inom nudging använder man exakt samma beteende. Man märker ut, till exempel i England provade man där man inte hade fått in skatteintäkter och hade förseningar på det, så valde man att skicka ut blanketter hem där man visade på si och så många procent i ditt grannskap har betalat in, och då ökade man både, alltså man minskade förseningar men också kapitalet man fick in. Och då helt plötsligt så handlar det inte om att välja den vegetariska menyn eller att spara 200-300 kronor eller 2-3 kronor hur du väljer någon cornflakes, utan då pratar vi enorma summor. Så att återigen, det här med våra beteenden, våra bias, våra tillkortakommanden, våra tankevurpar som många kallar det för, handlar om att man kan applicera det åt båda hållen helt enkelt.
Här tänker jag, Mattias, på om vi ska sammanfatta detta lite. Mm. När vi hade den där professorn i Ari här, kommer du ihåg det?
Ja, precis.
Han sa att fatta bra beslut är ju en sak, och det är svårt att fatta perfekta beslut. Det gäller bara att ta bort de sämsta. Men sen sa han det som jag vet att du har citerat honom på. Men sen gäller det ju att gjort också.
Ja, just det. Precis så.
Det är många som har fattat beslut om att de ska pensionsspara så, eller käka så, eller springa så. Men sen gör man ju inte det. Nej. Och då spelar det ingen roll hur bra beslut man fattar. Mm. Om man sen inte gjort.
Precis, det gäller gjort. Och med nudging eller med nudging, good nudging eller inte, så handlar det nog väldigt mycket om det också.
Får faktiskt. Det gjort.
Hur kan vi nudga varandra? Alltså, vi ska försöka bara koka ner det här nu. Vi vill ju sluta in en good nudging här.
Nej, men good nudging är socialt. Alltså, vi gillar ju det sociala och vi vill göra som alla andra. Så att man kan ju till exempel när man sparar eller löpningen eller vad det är, gör man saker och ting i grupp. Man talar om det för andra att man ska göra det och man påpekar att man har gjort det. Det blir faktiskt en drivkraft som man inte ska underskatta.
Perfekt.
Mattias, jag har varit och klippt mig den här veckan.
Men du sparade mörsen, den är väldigt lång.
Ja, det gjorde jag. Eller, men jag vill bara berätta för dig att...
Har du någon plan med den där långa? Jag har ju suttit och tittat på den nu.
Ja, faktum är att det har jag delegerat ut. Jag har skaffat en barberare och han har en plan. Mm. Så att, det känns kul. Det händer någonting i ansiktet.
Då blir jag inspirerad, så nu kanske jag ska göra någonting med mitt hår.
Vi får se.
Ja, men
superintressant. Tack så mycket för att du var här.
Ja, tack så jättemycket.
Vi får chans att återkomma, tror jag.
Ja, det får vi garantera. Tack för att ni lyssnade också, hörni.
Ja, och som en liten nudging, om du lyssnar i efterhand, då kan du bara sitta kvar, så kommer ett avsnitt till alldeles strax.
Ja, men så är det.
Det är bara hänga på.
Ja, och vill man oss något, så får man jättegärna skicka ett mail till charlieochmattias@gmail.com.
Ja.
Hej!
Hej då!